Många i Sverige har muslimsk bakgrund. Är Sverige ett muslimskt land? Finns det en svensk islam? Det här är Filosofiska rummet om islam i Sverige. Och här i Filosofiska rummet finns Mohammad Fazel Hashemi som är expert på islamisk teologi och filosofi. Nalin Baksi som är sjuksköterska och debattör och Simon Sorgenfrey som är religionsvetare. Mycket välkomna hit.
Tack så mycket. Tack.
Och välkomna alla lyssnare. Det finns en debatt just nu om Sverige är ett muslimskt land. Vad säger ni? Är Sverige ett muslimskt land? Vad säger du, Nalin?
Nej, Sverige är ett kristet land och så kommer det förbli. Bara för att man är född i ett muslimskt land behöver inte betyda att man identifierar sig som muslim. Men det finns en stor grupp i Sverige som är muslimer och Sverige är ett väldigt tolerant land, så skulle jag vilja säga, och ska fortsätta vara tolerant.
Simon, säger du?
Nej, jag tycker väl Sverige är huvudsakligen en sekulär stat, men inom den så finns det ju många olika religioner. Det är ju ett av Europas mest mångreligiösa land. Så man kan väl säga, som en del har sagt, att det är muslimskt också. Men först och främst är det väl en sekulär stat. Och den här sekulariteten tycks ju kunna vara en garant för den här toleransen och möjligheten att vara många med många olika religiösa och kulturella bakgrunder.
Mohammed?
Ja, inte bara sekulärt land utan också en befolkning som gärna identifierar sig som sekulära, men där idag islam är den näst största religionen i Sverige. Så beroende på hur man definierar så kan man inte bortse från islam. Islam är en del av det svenska samhället.
Vi ska ju prata om islams plats i Sverige under de här kommande tre kvarten och hur islam har utvecklats här. Och vi tar det från början, Simon. Du har ju precis skrivit en bok om islam i Sverige, Öppna era hjärtan. Där du beskriver hur islam på 100 år har gått från att knappt finnas i Sverige till att omfatta en stor del av befolkningen. Omkring 250 000 säger att de är muslimer. Och många fler har islam i sin familjebakgrund. Det är ju en lång historia, men när skulle du säga att den största förändringen av islams plats i Sverige sker? När blir islam en liksom påtaglig, synlig del i Sverige?
Jag har ju skrivit två böcker som handlar om den här islams historia i Sverige och svensk invandringspolitik. Och man kan väl säga att de båda börjar med såna här händelser som får stor betydelse. Den första boken som heter De kommer att vara annorlunda svenskar börjar med att en man som heter Ebrahim Omerkajev kom till Sverige 1897. Och han blir den första muslimen som blir svensk medborgare men också kan behålla sin muslimska tro och praktik. Han skrivs in som svensk muslim. Och den andra boken då, Öppna era hjärtan, den börjar i mitten på 1970-talet då den första muslimska riksorganisationen grundas. Och det beror på politiska förändringar i Sverige som gör att man då kan ha en sorts officiell relation mellan den här nya växande religiösa minoriteten och stat och myndigheter. Så båda de här händelserna har fått stor betydelse för hur islam har etablerats i det här landet och hur det sen också har utvecklats.
Mm. Och du skriver ju i din senaste bok att det är en jätteförändring som sker när islam tar plats i Sverige. Hur har det svenska samhället mött den här förändringen, mött islam och muslimer, om du tar det i väldigt grova drag?
Det tar väldigt lång tid innan samhället överhuvudtaget lägger märke till den här gruppen. För 100 år sedan så fanns det 15 personer i hela landet som uppgav att de tillhörde asiatiska religioner. Och utav dem tycks 2 ha varit muslimer. Och idag pratar vi om uppemot 1 miljon svenskar med muslimsk kulturell bakgrund. Så det är en dramatisk förändring. Men det tar faktiskt lång tid innan islam och muslimer blir någonting som börjar diskuteras. Och då, tyvärr kanske man får säga då, så har det huvudsakligen varit kopplat till dramatiska händelser som revolutionen i Iran, den här fatwan mot Salman Rushdie, terrorattackerna 11 september och följande terrorattacker. Så att när islam har tagit plats i den allmänna diskussionen och debatten så har det huvudsakligen varit som en utmaning eller ett problem, kan man säga.
Mm. Nalin och Mohammad, ni är båda muslimer och kom till Sverige för nästan 50 år sedan. Mohammad från Iran och Nalin från Turkiet.
Kurdistan vill jag lägga till.
Och du har ju precis skrivit boken Mina strider, där du bland annat tar upp de här frågorna om vad som händer i det svenska samhället utifrån din egen livshistoria. Vilka är de största förändringarna, skulle du säga, i hur det svenska samhället har sett på muslimer och på islam?
Alltså på 80-talet när vi kom hit då som flyktingar, då hade inte religionen någon betydelse. Så att det var inget speciellt att vara muslim. Jag skriver i min bok Mina strider där, till exempel fick min syster hem en lapp. Hon skulle börja skolan och så skrev lärarna, äter hon griskött? Och det blev världens diskussion hemma, för pappa tyckte inte man skulle överhuvudtaget prata om religion med barnen. Medan mamma är djupt troende och tyckte att nej, men hon får inte det. Och då sa han, men varför? Vad är problemet? Och sa mamma, du kan ju skriva att det är för att hon har ont i magen. Och då skrev pappa, om Evin äter griskött får hennes mamma ont i magen. Och sen så var det liksom saken avklarad. Men 25 år senare, när har jag sett barn som går i skolan och där fundamentalismen har fått stor plats. Det är det som är skillnaden från 80-talet, säger vi nu, och egentligen redan i mitten av 90-talet så börjar de här fundamentalistiska tolkningarna få plats till den grad att de idag ser sig som representanter för muslimer, den fundamentalistiska tolkningen, och svenska politiker gav dem legitimitet. Och det de har gjort nu, för vi tycker att vi ska vara toleranta, folk får vara som de vill, men de begränsar livet för oss andra muslimer. Våra barn i skolan idag, de blir ifrågasatta om de lyssnar på musik eller dricker till med julmust, det är haram. Det är en fruktansvärd utveckling i skolorna när den fundamentalistiska tolkningen tar över.
Vilka stora förändringar tycker du har skett i hur det svenska samhället ser på muslimer och islam?
Jag kan ge svar utifrån två olika perspektiv. Dels på en personlig plan. När jag kom till Sverige som ung student i slutet av 1970-talet så var det här med islam och religion något som var som en icke-fråga. De enda problemen man mötte var hur man som muslim skulle till exempel fasta i Umeå när solen inte gick mer än en timme på dygnet. Skulle man svälta 23 timmar? Alltså, det var på den nivån så att säga. Sen förändras läget, men eftersom jag för det mesta har verkat inom akademin så där har jag sett att intresset för islam har ökat. Som studieobjekt, där det finns nu då många professorer, många lärostolar där man studerar islam i nästan alla svenska lärosäten. Det ser jag bara på min egen professur i islamsk teologi och filosofi. Den inrättades av Uppsala universitet bland annat utifrån det perspektivet att i och med att islam är den näst största religionen i Sverige ska man kunna studera, forska om islamisk teologi och filosofi utifrån samma principer som man gör när det gäller kristen teologi. Så att utifrån det perspektivet så ser jag att intresset har bara ökat. Men om man tar ett annat perspektiv som jag också kunnat se, det är det här med att synen på islam och muslimer har blivit allt mer negativ. Från att ha varit en icke-fråga till att alla beskrivs som någon form av homo islamicus, som är totalt väsensskild jämfört med övriga svenskar.
När kom den här förändringen, skulle du säga?
Det är i samband med de förändringar som sker ute i världen. Med revolutionen i Iran.
1979.
Kriget mellan Iran och Irak. Och sen Fatwa Mousama Rushdie, terrorattackerna 2001, IS-bildande och så vidare. Allt det där liksom utvecklas utanför och så framställs nästan alla muslimer som om alla tillhörde den här kategorin. Samtidigt som vi hade en del människor som tydde sig till just de tolkningar som Nalin var inne på. Men det här liksom beskrevs att nästan som att alla tillhörde den kategorin.
Simon har varit inne på att det är nästan 1 miljon muslimer. Och du skriver i din bok att det är 250 000 ungefär som identifierar sig som muslimer. Och då ska man komma ihåg, då har vi 750 000 som inte ens tänker på eller organiserar det. Och av de 250 000 så tror jag väldigt, väldigt liten grupp som har sån otroligt extremistisk syn på islam. Men av någon märklig anledning så har de fått bli bilden av islam.
I din bok så beskriver du också hur de här negativa händelserna som lyfts fram, till exempel, och det är ju du också, Simon, tar upp terrorattackerna 2001, 11 september i USA, hur det här bidrar till en negativ bild av muslimer. Men sen beskriver du, Nalin, också det finns också en rörelse eller en önskan att motverka islamofobi som uppstår i kölvattnet av det här. Och du menar ju att det här också har lett till en naivitet från svenska politiker.
Absolut. Alltså efter 11 september så blev muslimerna bespottade, ibland förödmjukade. Så att det fanns ju något antimuslimskt. I det läget så passade de här fundamentalistiska rörelserna, för de fanns ju i Sverige som resten av Europa. Men fram tills dess så var ingen som tog dem på allvar eller gick och hade möten med dem. Men det gjorde, de tog direkt kontakt med svenska politiker och sa att titta, vi muslimer är så utsatta för det som har hänt efter 11 september. Vilket gjorde att svenska samhället, politiker, myndigheter började samarbeta med de här krafterna, ge dem enorma ekonomiskt stöd, vilket gjorde att de kunde bygga upp nästan ett parallellsamhälle. Där fanns vi andra muslimer som sa hela tiden, snälla någon, det här är fundamentalistiska krafter, det representerar inte alla muslimer, men det brydde sig inte politikerna om. Plus att jag tror att de började också utnyttja det, för de här krafterna var så duktiga på att använda till exempel högerns valfrihetsreformer, starta egna skolor, starta egna dagis, starta egna behandlingshem, samtidigt som de utnyttjade vänsterns antirasistiska kamp. Alltså de verkligen utnyttjade båda sidorna och stärkte sin ställning. Det har blivit mycket bättre nu.
Simon, vad säger du om den här beskrivningen? Håller du med om att svenska politiker har varit naiva?
En sak som ändå är viktig att komma ihåg, det är ju att i den svenska modellen för hur vi har hanterat vad vi har kallat då fria trosamfund, frikyrkorna, muslimska samfund, judiska samfund och alla möjliga då, som sjösattes ungefär när min bok började i början på 70-talet, så fick ju de här organisationerna i uppdrag att representera muslimer. För det var en del av den här neokorporativa modellen som Sverige hade. Så det här är ju också en roll de har fått väldigt, väldigt tidigt utav staten.
Jag har träffat dem som startade till exempel, jag tror var muslimska rådet i Sverige. De personerna sen blev tvungna att lämna för att de här islamistiska krafterna tog över organisationen från början. Det skriver du också otroligt fint i din bok. Där från början var ju inte alls det organisationer som är nu. Det var ju inte några krafter som skulle införa sharia-lagar eller som tycker att alla ungar ska gå med sjal eller kräver att 8-åringar fastar när de går i skolan. Det var ju inte på den nivån.
Ja, nej, men det stämmer ju att de som grundade de här organisationerna hade helt andra förutsättningar och ofta också tankar. Många kom ifrån ganska sekulära förhållanden och ville ordna församlingar och organisationer för att på något sätt kunna fortsätta leva som muslimer i Sverige. Sen har det skett förändringar i de här som jag skildrar i boken, och du nämner också då 80-talet, då inte minst migranter från Turkiet reagerar på vad de tycker är då islamistiska krafter i flera av de här organisationerna.
Mohammad, hur ser du på den här diskussionen om det har varit liksom en naivitet från svenska politiker som tillät islamistiska företrädare eller influenser ta plats i Sverige?
Det är så svårt liksom se alla de här organisationerna som har verkat i Sverige som om de hade blivit infiltrerade av de här islamistiska krafterna. Simon skriver om till exempel de här Hodja Shia-muslimerna från Uganda som kom till Sverige och bosatte sig vid två orter i Sverige. De, plus många andra grupperingar som har organiserat sig, där ser jag inte de här fundamentalistiska, islamistiska inflytande, för de har liksom hela tiden markerat att de vill liksom hålla sig borta från politiken. Så att säga. De kanske företräder någon form av konservativ föreställning, men att det framställas som att alla har liksom dominerats av de här ytterlighetskrafterna, det skulle jag inte skriva under.
Det finns grupper inom islam som du beskriver, de vill inte beblanda sig i politik, även om jag tycker att de har konstig kvinnosyn, men så länge de inte vill blanda politik och religion. Det är min utgångspunkt. Politik, hur man styr samhället, religion är min privat fråga. Mm.
parallellt med det här så har vi haft något annat som har skett ute i samhället. Det som jag var inne på, det här med synen på islam och muslimer har liksom försämrats allt sedan 1980-talet. Det har kommit flera undersökningar där de visar genom de här undersökningarna att det är många människor som identifierar sig som muslimer som blir utsatta för brott. De blir utsatta för hatbrott. Samtidigt som man hela tiden i den svenska offentliga debatten har försökt sudda bort själva begreppet islamofobi, samtidigt som vi har sett de här brotten pågå i samhället. Och det har blivit en sån här bakgrund till att man ska kunna liksom agera mot det.
Ja, alltså jag kan bara lägga till, jag håller med att det finns en fruktansvärd islamofobi, men jag vill också säga att det som har hänt idag i samhället, det är de stora majoriteterna av muslimer, dels så råkar de ut för just islamofobi, blir illa behandlade för att de är muslimer. Men de råkar också ut för de här islamisterna som begränsar deras liv. Jag vill bara säga ett exempel. Igår träffade jag en kollega, sjuksköterska. Hon är i och för sig svensk men gift med en man från Nordafrika. Och hennes barn gick i skola i Tensta. Och så pratade vi om det. Så sa hon, nej, jag var tvungen att byta skola. Åka till en annan ställe. Varför det? Jo, för att de här barnen krävde att deras dotter skulle ha hal. Mm. När vi pratar om islamofobi, då måste vi säga muslimer, den stora majoriteten, utsätts för islamofobi, men de utsätts också för det, islamisternas förtryck.
Det här är Filosofiska rummet om islam i Sverige med Mohammed Fazel Hashemi som är expert på islamisk teologi och filosofi och Nalin Baksi, sjuksköterska och debattör och religionsvetaren Simon Sorgenfri. Och vi ska titta närmare på hur islam har utvecklats här. Islam i Sverige har formats både av impulser utifrån och i mötet med det svenska samhället. Och det finns många olika varianter. De som uppmärksammas mest är inte de dominerande utan de mest extrema inriktningarna. Som salafismen som är en fundamentalistisk lära som förespråkar att man ska leva som på profeten Mohammeds tid. Och politisk islam eller islamism som innebär att islams regler ska styra samhället. Hur har islam utvecklats i Sverige? Ja, hur har islam utvecklats i Sverige? Vad säger du, Mohammed?
Bara det här med att man har tagit till sig det här föreningssveriges modell för att organisera sig. Det är någonting som är unikt för just hur islam har utvecklats här i Sverige. Jag har själv varit och besökt församlingar där många kvinnor sitter i styrelsen för de här moskéerna. Det är ganska unikt skulle jag vilja säga. Men man har också varit tvungna att anpassa sig till hur saker och ting förhåller sig här. Jag inledde med att liksom berätta om det här med att kunna fasta i Sverige under sommaren till exempel. Vad ska muslimer som bor i Kiruna göra när fastan infaller under Ramadan, där solen aldrig går ner? Så man har varit tvungna att liksom förhandla och omförhandla och anpassa sig till förhållandena i Sverige. Det är den ena sidan. Den andra sidan, det är ju också den här, som jag också varit inne på, misstänkliggörandet av allt som har med islam och muslimer att göra. Man har också varit tvungen att liksom förhålla sig till det, helt enkelt. Antingen har man gått i försvarsposition eller har man försökt liksom komma med egna berättelser och ett eget narrativ, helt enkelt.
Vad säger ni andra? Hur har islam utvecklats i Sverige? Vad säger du, Simon?
Mohammed skrev en bok en gång som heter Vems islam, som jag kan rekommendera. För han menade att man måste fråga sig om vems islam är det vi pratar om. För islam är inte en enhetlig företeelse. Och det är väldigt tydligt, tycker jag, i Sverige. Islam har ju etablerats här och vuxit huvudsakligen på grund av invandring och flyktinginvandring. Så under de här åren från när min första bok börjar i slutet på 1800-talet till nu så har det kommit nya grupper hela tiden. Så all världens islam finns i Sverige liksom. Så att det är väldigt svårt att säga något generellt om att islam har utvecklats på ett sätt i Sverige. Det utvecklas på väldigt många olika sätt i olika platser och olika traditioner.
Men en sak som man kanske ändå kan fråga om. Sverige brukar ju sägas vara världens mest sekulariserade land. Har det påverkat muslimer och islam här?
Organisationsformerna är en del av hur det sekulära Sverige har försökt hantera religion överhuvudtaget och framförallt religion utanför Svenska kyrkan. Men sen kan man ju se i flera undersökningar att svenskar med muslimsk familjebakgrund eller kulturell bakgrund tycks vara mer sekulariserade än majoritetsbefolkningen. Och då är det en majoritetsbefolkning som är i världens mest sekulära land, och det är ju intressant. Men det tycks inte ha så mycket med Sverige att göra, utan snarare då att man redan kommer med en sekularitet när man kommer hit. Min upplevelse när jag har jobbat med de här böckerna och träffat massa olika muslimer och sett hur muslimska församlingar har vuxit fram, så är det mer vanligt nästan att någon kommer hit och inte är så engagerad i sin religion, men blir det när de kommer hit, för då får liksom religionen en ny betydelse i den här krisen som migrationen innebär, och att religiositet kan öka genom att man kommer till det här sekulära landet.
Vad har du sett, Nalin?
Folk börjar faktiskt se skillnaden mellan de fanatiska muslimerna, precis som Livets ord, Jehovas vittnen, vilka nu är, och vanliga muslimer som vill ha sin tro, som ber, som fastar, men vill inte göra politik av sin tro. Det är viktigt, och det är den stora majoriteten, och det är väl förtjänsten med din bok att den stora, stora majoriteten delar inte de här åsikterna om att vi plötsligt ska flytta fram positionerna. Där salafister och Sverigedemokraterna förenas i sin syn, att salafisterna säger vi ska minsann sprida den islamiska andan och göra Sverige till ett islamiskt land. Sverigedemokraterna sprider å andra sidan säger titta på de här muslimerna, de har hemlig agenda, de vill ta över Sverige. Så båda bilderna är falska och hemska, men det är få demokratiska, vettiga muslimer som får tillträde. Det har nu ändrats, tycker jag. Att fler och fler muslimer vågar säga också ifrån de här fundamentalisterna. Det är lättare nu när inte staten stödjer dem.
Simon, du tar ju upp i din bok också att islam i Sverige också påverkas mycket av utvecklingen av islam i omvärlden.
Ja, verkligen. Så är det ju, och just på grund av att Sverige är ett så pluralistiskt land där muslimer med kopplingar till massa andra länder och kulturer lever här, så får ju det större och större och större betydelse vad som sker i Iran just nu eller i Somalia eller i Indonesien eller Kina. Och många hämtar ju också kanske sin huvudsakliga information om islam inte via moskéer och imamer här i Sverige, utan via predikanter som finns på nätet eller genom olika onlinekurser. Eller.
Jag tror att det finns en annan sida också. Jag instämmer i den bilden som Simon ger, men vi har någonting som man kan se som kallas för muslimsk feminism. Och det är unga tjejer här i Sverige som har tagit till sig det feministiska perspektivet och blandar in det här i en muslimsk tolkning av islam. Bara för ett par månader sedan så kom en bok som heter Muslimsk liv, och de tre redaktörerna, de identifierar sig själva som muslimska feminister. Så det är inte bara det här inflytandet utifrån, utan också det är muslimer som tillhör andra tredje generationens muslimer här som tar också intryck av de idéströmningar som finns även här i Sverige. Sen finns det ytterligare en sak som jag tror att det är viktigt att nämna när det gäller hur det svenska samhället har påverkat. Inom forskningen så talar man om någonting som heter religious illiteracy, alltså okunskap om religion. Och det är det som har gjort att vem som helst kan komma och påstå att det här är islam utan att bli ifrågasatt, utan att få den här följdfrågan, vems islam pratar då?
Precis som Mohammed sa, vems islam? Vem representerar du? Jag vill att man verkligen gör klart. Det finns fundamentalistisk islam. Och de krafterna ska inte få stöd av det svenska samhället. Jag vill att skolor bland annat, rektorer och lärare, ska våga mycket tydligare gentemot barn som pressar andra barn. Jag har en syster som är lärare, och hon kan berätta om hemska historier hur de här fundamentalistiska muslimernas barn pressar andra muslimska barn att de ska leva så strikt som de själva gör. Och där är den stora utmaningen. När jag skrev min bok, då måste jag säga att ta några exempel, men jag visste inte riktigt att det var så utbrett det som sker i skolorna, vilket vi måste faktiskt våga prata om. Och de lärare, de rektorerna måste kunna ta in föräldrar och säga du får ha din tro, du får göra vad du vill, men dina barn kan inte pressa andra barn att leva som de vill.
Nalin, du pratade ju förut om muslimer som trakasserar andra muslimer som pågår idag. Och Simon, i din bok så lyfter ju du några som du kallar light-salafister, alltså ett slags salafism som lockar till sig unga människor nu. Är det här som Nalin beskriver, är det den här gruppen?
Det jag kallar light-salafist är inte kopplat till några specifika individer i den här boken, utan snarare en sorts strömning som jag tror växer och som vi nog kommer få se växa ännu mer i framtiden. Där vi har haft en stark missionerande salafism i Sverige som också har varit duktiga på att hjälpa till att finansiera moskéer och skicka ut predikanter och så vidare.
Och vad är det de sprider då?
Ja, men de har, vad som är attraktivt för många i ett land som Sverige hos dem, det är att de menar att de predikar ren islam då, som är baserad på vad som står i Koranen och profeten Mohammeds exempel. Medan många som är unga och har muslimsk bakgrund här i Sverige, de har några föräldrar från Kurdistan då kanske som praktiserar på ett sätt, och någon kompis som har föräldrar från Somalia som praktiserar på ett annat sätt. Och de själva har kanske knappt varit i Somalia eller Kurdistan och känner ingen liksom affinitet med den här kulturen. Och frågar sig då, men vad är liksom islam bakom alla de här olika kulturella uttrycken? Då har man liksom svaret i den här formen av islam. Det tycks som att många tar till sig den här tolkningen av islam. Men jag kan inte se, när jag har varit ute i moskéer och träffat många av de här unga personerna, att de nödvändigtvis går all in och blir liksom salafister. Och därför kallar jag det här för en sorts light salafism. För det är fortfarande det här att man menar att det är Koranen och Mohammeds exempel som är verkligen fundamenten för islam, och allt det andra ska vi inte bry oss om.
Hur yttrar sig det?
De flesta jag har träffat, de lever ganska vanliga liv. De studerar och jobbar och så vidare, klär sig liksom som folk gör mest. Även om det finns en del då som naturligtvis verkligen anstränger sig för att försöka leva upp till den här livet så som man tänkte säga profeten Mohammed.
Hur då?
I hur man klär sig, hur man rör sig i staden, att man undviker miljöer där man kan tycka det finns liksom syndiga uttryck eller omoral, eller att man separerar könen. Män och kvinnor har olika sfärer där de får vara verksamma, eller hur de kan umgås med varandra och sådär. Och det är kanske mer det vi vanligtvis förknippar med salafism. Hur den kommer utvecklas i framtiden, det tror jag kommer bli väldigt intressant att följa. För vi har länge pratat om en etnifiering av islam i Sverige. Islam har vuxit för att ha kommit muslimer från många olika länder, och i församlingarna har man försökt hålla kvar sina kulturer. Men vi ser mer och mer hur de säger till mig i alla fall att de har svårt att locka ungdomarna till det här. De har ingen relation till den här gamla kulturen. Och då kommer det nog snarare bli att det växer fram en islam här ur det här light-salafistiska som håller sig till Koran och profetens exempel. Och hur den utvecklas, det beror på en mängd saker som kommer ske både politiskt i Sverige och ute i världen.
Jag tror att det är en av de trenderna som finns. För att jag tolkar det här med light-salafism som att det är svårt att leva som salafist, som äkta salafist. Därför att det är så mycket man ska undvika, man ska leva sina renlärd liv, att det är nästan omöjligt att göra det. Inte bara här i Sverige utan också i muslimska länder, ska vi tillägga. Men samtidigt så är ju det här med tolkningen av islam och eller även praktiseringen av islam är någonting som är under förhandling hela tiden. Jag nämnde ju de här inriktningarna med muslimsk feminist. Det är många unga tjejer som identifierar sig som feministiska muslimer därför att de vill liksom visa sitt avstånd både mot föräldragenerationen som ger uttryck för en sån här ojämlikt, konservativ, patriarkal tolkning av islam, men också samhället som stigmatiserar dem bara därför att de är muslimer, så att säga. Så vi ser alla de här trenderna, men vilken av de här som kommer att bli dominerande, det återstår att se.
Nej, men det vi inte har pratat om egentligen, det är lika mycket mitt fel, det är det här identitetslösheten hos barnen till invandrarfamiljer. Det här var ju ett stort problem och är stort problem i Tyskland, i Frankrike och även i Sverige. De blir inte svenskar och på något sätt så släpps de inte in. Men titta på barn jag känner där ständigt får en fråga som är födda i Sverige. Var kommer du ifrån? Och så sa en väninnas dotter, Sverige. Nej, du ser inte svensk ut. Men säger barnet att jag är från Sverige, då är man från Sverige. Och vad händer då när majoritetssamhället inte accepterar och släpper in dem? Då finns andra krafter som faktiskt välkomnar dem. Och då har de här muslimska grupperna, eller jag skulle hellre vilja säga det islamistiska, där säger man så tydligt, man ger dem en identitet som muslim. Du behöver inte vara född som muslim, du behöver inte ha föräldrar som utövar religionen. Kom till vår gemenskap och känn dig som en riktig muslim. Och sen så känner de sig, men jag tillhör ändå en grupp. Och det tycker jag är den största utmaningen mot oss föräldrar i Sverige som har muslims bakgrund eller invandrarbakgrund. Det är hur ska vi hitta ett sätt att få de här barnen känna att de faktiskt tillhör Sverige, att deras identitet är att vara svensk muslim. De behöver inte vända sig till de här krafterna. Men det är identitetslösheten, det tycker jag är det stora problemet.
Det här är Filosofiska rummet om islam i Sverige med Mohammad Fazil Hashemi som är expert på islamisk teologi och filosofi, och Nalin Baksi, sjuksköterska och debattör, och religionsvetaren Simon Sorgenfri. Och det ska handla om svensk politik och värderingar nu. Svenska värderingar har blivit en politisk fråga. Kristdemokraternas Ebba Busch menar att de hotas av politisk islam och att de är sprungna ur kristen etik.
Jämlikhet, att alla människor är lika mycket värda. Jämställdheten mellan kvinnor och män, det ansvar vi har att visa respekt för och omsorg om vår nästa, solidaritet. Och det här är viktiga grundläggande svenska värderingar som bland annat då gör att vi i förlängningen landar i att vi vill förbjuda niqab och burka till exempel.
Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson tycker att det är svårt att förena att vara troende muslim och svensk.
Om vi utgår från att man är muslim och därmed sätter liksom islam före egentligen allt annat, och det ska styra samhället och lagarna, och då är det svårt att se att man också är svensk.
Finns det en motsättning mellan svenska värderingar och muslimska värderingar? Ja, finns det en motsättning mellan svenska värderingar och muslimska värderingar, om man nu kan tala i de termerna, Simon?
Det beror ju naturligtvis på vem som ska definiera vad som är svenska värderingar eller muslimska värderingar. Om vi med svenska värderingar menar då vad majoriteten tycker är viktiga värden i samhället, då tror jag säkert att de här kommer högt. Men jag ser inte nödvändigtvis då att man skulle kunna säga att typiska, att det finns någon sorts typiska muslimska värderingar som gör det omöjligt då att vara en del av det svenska, utan vi ser ju, som vi har pratat om då, upp till 1 miljon svenskar som har muslimsk familjebakgrund som inte upplever att de krockar med de här värderingarna. Sen finns det naturligtvis, som vi har varit inne på flera gånger, grupper som vill ha en annan sorts värden som ska styra och dominera i samhället.
Man kan bara ta upp några företeelser som har väckt debatt i Sverige. Muslimska män som inte vill skaka hand med kvinnor, separata badtider för män och kvinnor, motstånd mot homosexualitet, och nu talas det om då att förbjuda burka och niqab. Är det här exempel på muslimska värderingar som inte går ihop med svenska värderingar?
Vi kan ta några andra muslimska värderingar, som till exempel man ska ta hand om föräldralösa barn, man ska ta hand om flyktingar, man ska ta hand om sina gamla föräldrar, man ska ta hand om folk med funktionsnedsättning och så vidare och så vidare. Och det som allmänt kallas för vägens folk och de som har hamnat i obestånd. Det här är ju sånt som man hittar bara i en enda koranvers. Alla de här grupperna är omnämnda. Är det någonting som förenar med svenska värderingar? Jag skulle svara direkt ja, utan tvekan. Så när man talar om muslimska värderingar och att det inte är förenligt med svenska, då går man och liksom väljer vissa saker men utesluter andra saker. Så här gör man ett politiskt val. Man utesluter vissa värderingar, tar fram andra värderingar, som till exempel finns även i den mera konservativa tolkningen av även kristendomen.
Värderingar som jämställdhet och demokrati, yttrandefrihet är universella. Hela världen kämpar man för de här värderingarna. Och jag skulle vilja säga, jag vill ha min farfar Malazeki Baksi, som var imam alltså, och hans värderingar. På 60-talet i Kurdistan tog han strid mot de fundamentalistiska krafterna som tyckte att kvinnor inte skulle utbilda sig och skickade sina döttrar till skolor. Hans värderingar vill jag ha. Jag vill inte ha Ebba Buschs värderingar. Jag menar, hon låter som att KD som har kristdemokrater som har bekämpat varenda jämställdhetsreform ska plötsligt få representera de svenska värderingarna. Senaste utspelet, han ska ta bort pappamån. Men det är någonting som vi socialdemokrater, jag har kämpat så hårt för. Och hon ska komma och lära mig vad svenska värderingar är, att det inte går att förena med att vara muslim. Alltså då blir jag upprörd. Jimmy Åkesson likadan, en sån konservativ man. Han ska tala om för mig att det inte går att vara svensk och muslim. Att det inte går att ha samma värderingar. Jag är muslim, jag är svensk. Och jag utövar min religion, men det som Mohammed Fazel Kemi har sagt gång på gång, det är min islam. Och ingen annan ska påtvinga mig hur jag ska vara som muslim eller hur jag ska vara som svensk. Jag förenar båda.
Jag tänker det kanske är bra att tillägga här också att du har ju varit socialdemokratisk politiker.
Absolut, ingen hemlighet. Nej. Jag har kämpat för pappamånad och för jämställdhet under alla år.
Tänkte bara, vi har en del lyssnare som kanske inte hängde med på 90-talet och början på 2000-talet. Så att bara att jag det här att upplysa.
Jag förstår. Och det här att när man har liksom kämpat så mycket för jämställdhet, min mamma då som djupt troende har sin sjal, har hela sin outfit, tänkte jag, muslimska outfit, men tycker det är så självklart att vi är en del av Sverige och att ha beröva henne rätten att du kan inte vara svensk om du är muslim. De som är så stolta över svenska flaggan, och då ska de inte få vara det, för det har Jimmy Åkesson bestämt att då kan man inte vara muslim. Det tycker jag är fruktansvärt.
Och kan väl också tillägga förstås då att Jimmy Åkesson och Ebba Busch är inte här och kan nyansera då möjligen sin syn på detta. Men såna här krockar då som kan finnas, som har funnits, hur ska man hantera såna krockar?
De här frågorna har varit väldigt omdiskuterade och man har börjat liksom fråga sig hur man ska förhålla sig. Även bland de mera konservativa, traditionella grupperingar. Och här finns lite olika lösningar. Allt ifrån att ja, men det är individens val. Man får göra som man vill, till exempel om man vill leva som homosexuell. Sen finns en etisk debatt där man säger, men hur kan Gud skapa människor som homosexuella och sen förbjuda dem att leva utifrån sin homosexualitet? Hur kan Gud i sin rättvisa ändå behandla människor på det här orättvisa sättet? Så jag menar, de här typen av debatterna har pågått och pågår fortfarande i de här församlingarna bland muslimerna. Men sen har vi några grupper som är totala motståndare. De kan, liksom, säger att homosexualitet är förbjudet och så vidare och så vidare. Men det har vi även i andra religiösa traditioner. Ta till exempel det här med pastor Åke Gren. Vad han sa om homosexualitet. Han beskrev det som en cancersvulst. Så att det här finns i alla muslimska kristna och även andra religiösa traditioner.
Vilka frågor tycker ni är viktigast idag när det gäller islams plats i Sverige?
Man måste kunna få säga jag är utövande muslim, förstår du? Det betyder inte att jag är någon fanatiker. Det är otroligt viktigt. Men förena också att vara muslim betyder inte att jag tar avstånd från det svenska samhället. Tvärtom, jag är svensk. Jag är muslim, och förena de här båda identiteterna och känna sig som stolt svensk muslim. Det är den bilden vi måste ge våra barn. De har rätt till det. Jag är muslim, jag är demokrat, jag är tror på jämlikhet och jämställdhet, och jag är svensk.
Mohammad, vad tycker du är viktigaste frågan idag?
Att försöka undvika den här polariserande debatten som har dominerat debatten om islam och muslimer i Sverige, där man antingen säger att islam hör inte hemma i den svenska kontexten, eller så skapar man en polarisering bland muslimer. Så här, men det finns goda muslimer och så finns onda muslimer. De goda muslimerna, det är ju de som i princip har lämnat allt sin muslimska identitet, har tagit till sig någon form av orientalistiskt perspektiv och liksom bespottar och liksom fördömer allt som har med islam att göra. Och så alla andra hamnar i den här andra gruppen. De beskrivs som fanatiker, fundamentalister, våldsbejakande, bara därför att de kanske har en annan uppfattning. Så det är den här polariserande debatten som blir problematisk i det här sammanhanget.
Jag håller med om det där. Vi måste lämna utrymme för att det finns mer än ändra bara liksom onda muslimer, fundamentalister eller goda muslimer som är sekulära. Mm. Och det finns jättemycket viktigt och bra jobb som görs i muslimska församlingar och bland liksom praktiserande troende muslimer i Sverige som blir misstänkliggjort liksom, så som debatten förs. Så det tror jag är ett problem. Men sen tycker jag egentligen vi borde kanske försöka lite grann lämna de här identitetsfrågorna överhuvudtaget. Majoriteten av de svenskar som har någon sorts muslimsk bakgrund lever i utsatta områden, de har problem med arbete, med skolfrågor, med hälsofrågor. Och det här diskuterar vi alldeles för lite, för vi fastnar i de här identitetsfrågorna.
Då har vi kommit fram till den sista punkten i filosofiska rummet, där våra gäster tipsar om sånt som har gett nya tankar och insikter. Nalin, vad har du med dig?
Alltså jag har sett en serie som jag pratar om gång på, Hatırla Sevgili, det är en turkisk serie. Som barn lärde mig att vi kurder var så förtryckta av turkarna. Men i den serien fick jag verkligen lära mig hur turkar också blir förtryckta av regimen när det inte är demokrati. Att där förenas vi. Och det har fått mig väldigt mycket tänka på hur min barndom var och varför pratar man inte att förtrycket drabbade lika mycket alla demokratiska turkar som det drabbade kurder. Det är den bästa serie som har gjorts i Turkiet. Det skakade om landet när den här serien, det handlar om 3 militärkupper och hur människor förtrycks och hur de kämpar för demokrati. Alltså den är en fantastisk serie.
Och vi lägger upp de här tipsen i appen på vår hemsida. Mohammad, vad säger du?
Jag vill tipsa om en diktsamling som heter Vassflöjtens sång. Det är ett urval av den persiska 1200-talsdiktaren Rumis dikter som har översatts till svenska av iranisten och översättaren Ersk Dahlén. Den kom ut faktiskt för länge sedan, i början av 2000-talet. Men för den som är intresserad av islam och vill få en annan ingång än den här teologiska, filosofiska och liksom rättsliga debatten av den här dogmstriden och allt det där, så är ju Rumi väldigt intressant. För att det han lyfter fram i sina dikter, det är den här andliga kärleken. Och hur den förenar människor, men också människor, med det gudomliga.
Han är min favorit också.
Jag hade tänkt tipsa om ett svenskt psykedeliskt band som heter I Make the Horizon. Men då får jag också välja någonting i den här linjen. Och då väljer jag en bok också som kom förra året på svenska utav en författare och poet och tänkare som heter Abdusalam Nordenhök. En jättemärklig bok som heter Flaskpostens vilja. Och som är ett bra exempel på hur den här sortens traditioner som Rumi stod för och mystik och filosofi och det här fortfarande är en levande del i även svensk muslimsk kultur. Och i den här boken kan man liksom läsa tankar om livet där man utan problem sätter Rumi och Mohammed bredvid Nietzsche och Kant på ett sätt som jag tycker är väldigt inspirerande och roligt att läsa.
Tack för de här tipsen och för samtalet i filosofiska rummet om islam i Sverige som är slut. Och ni har hört Mohammad Fazel Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Nalin Baksi som är sjuksköterska och debattör och som har kommit med boken Mina strider om sin politiska kamp. Och Simon Sorgenfrey, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och aktuell med boken Öppna era hjärtan, berättelsen om hur islam blev Sveriges näst största religion och Sverigedemokraterna landets näst största parti. Producent var Marie Liljedahl, jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Om några månader, då är det ju val. Filosofiska rummet tar nya grepp på politiken. Vi ska titta på förändringar inom de klassiska politiska ideologierna. Och vi börjar om 2 veckor med att spana efter trenderna inom liberalismen. Och sen så blir det socialismen och konservatismen också. Vi hörs då!